En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv, som vi hörde där i Ramsan från Örby utanför Stockholm, och mig då, Per Bjurman, tillbaka i New York City efter finalresa.
Ja, precis. Efter att ha varit ute på isen i Sunrise och bevittnat familjernas glädje efter andra raka Stanley Cup-titeln.
Ja, det där blir aldrig gammalt när vi i media efter 25 minuter, en halvtimme efter avgörandet, får komma in på isen och göra intervjuer och så då. Och det har jag gjort ända sedan 2008 började de med det här. 2007 fick vi komma in i omklädningsrummet. Det var sista gången. Och bli nedsprutade av champagne.
Just det.
Sen 2008 är vi på isen. Och det blir verkligen aldrig gammalt. Det är emotionellt starkt att se när drömmar går uppfyllelse på det sättet. Nu har de gjort det redan för ett år sedan för de flesta av Florida-spelarna. Men det är fortfarande lika starkt. Nästan så att det är starkt, som Gustav Forsling sa. Man liksom är mer närvarande och angelägen om att liksom ta vara på det här nu, suga på karamellen. För första gången så blir det så överväldigande som man bara skriker rakt ut.
Ja, det är bara total eufori och nu kanske man kan ta in det mer på något sätt.
Ja, vi ska ju i detta 508 avsnitt, är det va?
Ja, precis, exakt.
Så ska vi prata väldigt mycket final såklart. Och om nu Jonathan Ekelivs röst håller hela vägen. Du har ju varit day to day här sen du spelade in senast.
Ja, det började ju krackelera lite redan i slutet av förra veckans podd. Sen tappade jag rösten helt under helgen, kan man väl säga. Och nu är den delvis tillbaks inför det här avsnittet. Så jag hoppas att det ska hålla ihop. Det känns som att jag hade behövt träffa Floridas medteam. Behöva få något konstigt de har där. För det är ju inga spelare som missar några slutspelsmatcher där. Jag vet inte riktigt hur det går till, men jag skulle behöva träffa dem. Det känns som att jag skulle varit good to go på en halvtimme då i så fall.
Är det här någon slags antydan till konspirationsteori från Tampa-hållet?
Ja, det finns väl viss risk att jag är lite subjektiv här.
Och bitter.
Och bitter, ja. Jo, det, så är det ju. Det är ju bara...
Ja. Men du, jag är förvånad över inte jag är förkyld än. För det har väl att göra med att jag aldrig blev någon resa till Edmonton. Då. Hade de vunnit Game 6 då hade jag ju varit på väg, eller var i Edmonton nu för Game 7.
Just det.
Och fått fira midsommar i Alberta. Det hade varit något.
Ja.
Men det är ju ändå så mycket stress och sånt här, såna här gånger. Och inte minst, det är alltid årets mest intensiva skift när Stanley Cup-finalen tar slut.
Ja.
Då ska man först en snabb referat. Första versionen ska ju i princip komma på slutsignal.
Ja, så är det.
Och nu var inte det så svårt eftersom det var avgjort. Det kunde jag börja skriva på när det var 8 minuter kvar.
Just det.
Och bara invänta resultatet och se vem som får Conn Smythe och sen trycka på sändknappen.
Ja.
Men sen då ska man ut på isen och så försöka göra intervjuer rörligt. Ska vi ha nu för tiden också?
Ja, det ska filmas också fram med mobilkameran.
Ja. Ja, och mikrofon, den rosa mikrofonen.
Inte att förglömma.
Nej. Ja, och så få tag i citat. Och sen ska man ju ha förlorarna också då någonting.
Just det.
Den här gången. Och så krönika. Så att sen när man väl sätter sig i det där pressrummet så sprutar ut. Då är man uppe i höga varvtal.
Ja, jag förstår det.
Och sen när man slappnar av, då slappnar man av. Då är det ju över liksom. Det är bara världens pyspunka. Eller inte pyspunka, det bara smäller. Så är man ett tomt däck.
Ja, jag tycker mig känna igen att du har blivit sjuk ibland efter Stanley Cup-slutspel. När det till slut är över. När liksom bubblan spricker.
Ja, men det vart väl, jag förskonades väl då eftersom jag inte gjorde de här brutala resorna tvärs över kontinenten. Och det var ju de som blev sjuka mellan 4 och 5 då, för då var det ju så väldigt kort turnaround i Edmonton. Men Men jag är pigg och glad och ändå väldigt tacksam att jag fick vara med om det igen. Som sagt, och se, ni hinner ju se när de får bucklan och Conn Smythe och alltså sista sekunderna av matcherna när det är avgjort, de här glädjescenerna då, de är ju fantastiska.
Ja, men de här sista sekunderna när alla bara vet vad som ska hända och bara väntar på att få fullkomligt explodera. Och hela arenan, inte bara spelarna.
Stå och hoppa upp och ner. Och sen som sagt, komma ut på is och träffa Gustav Forsling och Jesper Boqvist, hela familjen Boqvist. Väldigt, väldigt starkt. Jesper hade tårar i ögonen. Han hade sin nyfödde son Hugo i famnen. Liksom. Och man såg att det var rött i ögonen.
Ja. Jo, det såg jag via Per Bjurmans mobilkamera faktiskt. Det fångade de igen. Överhuvudtaget så såg man ju, i och med att du går runt där på rinken, så tycker jag i många vinklar. Ja, då, det är en tradition. Då ser man ju Björup upp vandra omkring där.
Ja, men man får vara noga med, det är ju halt alltså. Man går ju med promenadskor. Jag har finskorna på mig och går på isen. Man vill inte slå en vurpa där som sen syns i tv överallt.
Nej, just det, så att det blir någon YouTube-fenomen liksom. Det är, nej.
Men nu så skulle jag också hälsa då, det är Patrik Boqvist, bröderna Boqvists pappa från Hedemora, kom fram och hälsade och berättade att han alltid lyssnar på podden och tycker att det är så bra. Så det var ju hedrande.
Ja, det var ju hedrande för oss. Ja. Ja, men kul, då får vi hälsa tillbaka till Patrik och tacka för att han lyssnar på NHL-podden då. Det är kul.
Ja, jag hoppas att de har haft väldigt trevliga dygn nu, för det har ju varit party i Florida, så det heter duga.
Ja, verkligen.
Men jag, igår, onsdag då, vi halv fyra tiden på eftermiddagen, hade en sen flight för att kunna sova ut. Ja. Men då bodde jag i downtown Fort Lauderdale. När jag åkte därifrån, då var spelarna fortfarande på Elbow Room, alltså på eftermiddagen. Ja. Ja. Och merparten av dem hade varit där sedan matchen tog slut och inte sovit.
Nej, så det är precis, man har förstått det. De har inte sovit någonting första dygnet alls efter att matchen tog slut. Hela natten var de igång och det jag har visats lite övervakningsbilder på när Alexander Barkov är och knackar på med Stanley Cup-bucklan hos någon granne 05:30 eller sånt där. De undrar vad det som händer.
Ja, och sen stormar de ner till Elbow Room liksom, och där stod de på eftermiddag duktigt påstrukna alltså, och ner på stranden och liksom dricka bärs med fans och vad heter Nate Schmidt var liksom snurrar runt på stranden.
Verkligen. Och bucklan som är trasig.
Ja, visst. Men det blir den ju ofta, de fixar ju det.
Ja, det är sant. Det är ingen nytt egentligen. Nej.
Nej, fantastiskt att se. Och den där festen kommer ju att fortsätta. Det är väl parad imorgon, föreställer jag mig. Eller är det på lördag rent av?
Ja, sånt lägger jag inte vikt vid med tanke på vilket lag som firar det. Det var härligare när det var båtparad i Tampa. Men,
ja, jag förstår att du tycker det. Men nu är det dynastin i södra Florida är det som är aktiv just nu.
Ja, precis, och det finns ju mycket att säga om den alltså, för det är ju såklart otroligt imponerande på vilket sätt de vinner sin andra raka Stanley Cup-titel. Det är ju såklart världens bästa hockeylag.
Ja, absolut, och det är ju framförallt de två sista matcherna då, Game 5 och Game 6, om vi får använda svengelska, eller det är ju rena engelska.
Ja, det blir ju ibland också.
När de åkte upp, alltså de spelade perfekt, det var två perfekta matcher de avslutade säsongen.
Ja, de gångerna så klarade inte Edmonton av någon slags mirakelvändning, för det hände ju två gånger tidigare när de väl vann sina matcher. Ja. Så hämtade de upp 1-3 en gång och 0-3 en gång och lyckades vinna.
Ja, men jag hävdar nu med facit i hand, och det är ju lätt då att göra det, men det enda anledningen till att det hände var att Florida inte var lika fokuserade hela tiden i de matcherna. De här två sista så slappnade de inte av en sekund under 60 minuter.
Nej. Och då rann det istället iväg. Jag menar, det är ju en kross i sista matchen, inte minst.
Alltså, jag hävdar ju då, jag skrev det i krönikan där, att jag tror att Edmonton hade slagit alla andra tänkbara finalmotståndare. Men inte Florida. Ingen slår Florida när de spelar på det sättet.
Nej.
Det måste vara fruktansvärt frustrerande att möta dem. För dels då så är de ju väldigt tajta bakåt. Alltså de ger inte upp någonting från mittzonen och neråt. Det är nästan, Edmonton kom ju knappt till några chanser de sista matcherna.
Nej, de frångick sin taktik lite grann också och började åka själv och hitta på lösningar för att försöka komma någonstans. Då blir det ju bara ännu värre.
Ja, och samtidigt då när de går till han, för det är ju sällan de har särskilt mycket skott, Florida. Liksom. De är bara mördande, som vi brukar säga, opportunistiska då, och nyper när det är chanser. Men det är också så att de tröttar ut motståndarna med de här anfallen, med den här forecheckingen, när de nitar fast den. Och det liksom går så fort i vändningarna bakom. Och man ser ju hur uttröttande det är. Liksom. Hur snabbt de vänder bakom kassen fram och tillbaks, fram och tillbaks, fram och tillbaks. Det var helt fruktansvärt jobbigt.
Ja,
och när man tror att man ska få ut pucken, då kommer det någon jävel precis och tar den innan blålinjen och trycker ner den igen bakom sargen.
Ja, en otrolig timing. Synkroniserat hela laget, backar och forwards.
Och de sitter ihop som en sån otrolig enhet. Framförallt den här sjätte matchen satt jag och tittade och tänkte på det hela tiden. Alltså det är ingen som begår ett misstag här. Alla är där de ska vara som en liksom ihopsvetsad enhet.
Ja, jag håller verkligen med om det. Och ska statistiken Ekeliv träda in i podden här då, så kan jag bara understryka det du säger, allt det du säger egentligen. För till exempel när det kommer till antal skott så vinner Edmonton det i den här finalserien faktiskt. Ja. Trots att de torskar med 4-2 i matcher. Men när det kommer till just forechecken så är det ju jättetydligt då till exempel att 15 av Floridas mål i den här finalserien är efter turnover från Edmonton. Att de vinner pucken och sen omsätter det i en målchans och mål till och med.
Ja.
Och kollar vi målchanser så är det 34-12 i turnover-målchanser så att säga. Och när det kommer till rena puckstölder då från Florida så är det mer än dubbelt så många som Edmonton har. Och det är ju tack vare deras extrema forecheck liksom.
Ja, och faktum är att de här två sista matcherna kändes inte så särskilt våldsamt fysiska, utan det var mer hockey av den där sorten, liksom att de det var med det som hände runt pucken som avgjorde.
Ja.
Och jag satt också och tittade under sjätte matchen då på när Forsling och Barkov är inne tillsammans, vilket de gör ofta.
Ja.
Vilken jävla enhet de två utgör alltså.
Jag kan bara hålla med. Fortsätt, jag vill höra.
Ja, men jag kommer att tänka på så här. De är som ett riktigt svängigt rockband. Så är de trummisen och basisten som ingen tänker på. Medan andra håller på att dra gitarrsolen och dansa med mikrofonen. Så är det ändå de som är liksom oumbärliga. För de sätter grunden liksom. Och det är ju McDavid och Dreisaitl. De blir borttagna av de två ihop liksom. Kommer man förbi Barkov, då är Forsling där med sin jävla klubba och sin som nästan aldrig tacklas, utan bara är klinisk i sitt få bort pucken, täcker, ta bort skott, passningsvägar, allting.
Ja, och återigen, jag var ju inne på det Vicky, förra veckan då, om Forsling, att han tacklas så lite. Att han dittills i slutspelet hade minst antal tacklingar av alla Florida-spelare faktiskt, och ändå betraktas som världens bästa defensiva back. Och det ser man ju i den här finalscenen totalt sett också, att han har flest puckstölder med klubban av alla Florida-spelare. Men fortsätter, han har inte ens två tacklingar per match i den här finalserien. Att jämföra med till exempel Ekblad som har betydligt fler.
Ja, de är ju bra, de är ju liksom kompletterar varandra på det sättet.
Ja, i samma backpar dessutom. Men helt olika typ av backspel står de för.
Och så Barkov då, som alltså han är ju som en ryggsäck på dem. Liksom.
Ja.
De blir inte av med honom. Samtidigt som han då, när det blir alltså i Game 6 tyckte jag han var helt mästerlig.
Ja.
Så är det ju han också som drar mycket av de här långa anfallen när de får runt pucken så mycket så att de motståndarna blir helt utmattade.
Ja, jag håller helt med. Det finns mycket att säga om han också liksom. Nej, nu ska jag inte komma in. Jag skulle säga att han har en sån här stor hockeyröv också, sån här som inte går att komma runt liksom, när han liksom. Dels
The Jagger, The Jagger.
Ja, han är lite Jaromir Jagr på det viset faktiskt. Ja, nej men, och samtidigt vill jag då lägga till att han gör noll mål i den här finalserien. Han går mållös i 8 raka matcher i slutet av slutspelet. Men det spelar inte så stor roll i det här Florida-laget. Han måste inte vara den som gör målen. Han gör ju en hel del assist också. Men framförallt så ser han ju till att det inte blir några mål bakåt när han är inne på isen. Och öppnar upp för deras bredd. För tvärtom mot Edmonton då, så är det ju full fart på övriga kedjor som öser in mål och poäng.
Ja, det är ju det också. Alltså, djupet, bredden i det här laget. Alltså, de har väl det som kan ha varit världens bästa, åtminstone offensiva tredje kedja med Lundell, Lussarainen och Brad Marchand då. Alltså har man det i tredje kedjan då är man väldigt svår att försvara mot.
Ja, det är nästan förnedrande för andra lag att kalla det för tredje kedja.
Ja.
Den kvaliteten som de har, jag håller med, det måste vara en av tidernas bästa tredje kedjor alltså. Det är alltså den kedja som gör mest mål i hela slutspelet också.
Ja.
Det ska jag försöka säga. I Florida i alla fall var det den kedja som gjorde mest mål.
Den hade ju varit första kedja på väldigt många håll.
Ja. Och liksom bara kolla på deras plus minus i det här slutspelet. Alltså Anton Lundell, han är plus 19. Totalt sett på 23 matcher i slutspelet är de inne på 4 mål bakåt bara.
Ja.
Och oräkneligt nästan antal framåt. Brad Marchand gör ju 6 mål i finalserien till exempel.
Ja, och sen går Sam Reinhardt, som man har tyckt varit lite anonymare än vanligt, förmodligen för att han är skadad, Ja, då gör han 4 mål i sista matchen. Visserligen 2 i tomkasse, men ganska snygga mål i tomkasse, men från långt håll.
Ja, precis. Och snygga mål även...
Alltså det första målet, ja, som jag väl i princip avgjorde den matchen eftersom Edmonton hamnade underläge igen.
Ja.
Det var ju ett mästerverk. Liksom. Så visserligen var ju inte jättebra agerat av Bouchard och Ekholm där.
Nej.
Men Bouchard hade en mardrömsmatch i Game 6.
Ja, precis. Nej, det går ju att ifrågasätta backspelet där, men det är ändå otroligt skickligt gjort av Sam Reinhardt. Och
ja,
han liksom, man pratar ju inte så mycket om honom, för det finns så många att prata om i Florida. Över det här slutspelet har man framförallt pratat om Marchand och Bennett som har stuckit ut rejält. Men ja, Reinhardt gör alltså 7 mål i den här finalserien. 4 i den sista matchen. Och jag menar, vi ska komma ihåg att i fjol var det han som satte matchavgörande 1-0 i Game 7 också mot Edmonton. Och bara en sån sak som att han är Selke-nominerad den här säsongen. Ingen annan spelare har gjort fler shorthanded-mål än han de senaste 2 säsongerna. Så att det är också en otroligt komplett och skicklig hockeyspelare.
Men det är ju det, när man har det där djupet, och som du brukar säga, alltså djup i spetsen, eller bredd i spetsen.
Ja, bredd på spetsen eller något sätt.
Ja, då blir man ju så otroligt mycket svårare att försvara mot än vad det är till exempel Edmonton. Ja, de har ofta McDavid och Dreisaitl i varsin kedja, vilket gör en utmaning. Men nu var det ju så att Florida fick som de ville. Han satte ihop Dreisaitl och McDavid rätt så snabbt.
Ja.
Och då kan man ju använda sina tyngsta resurser, Forsling och Barkov, och ta bort dem.
Ja.
Och sen är det inte så många fler hot tyvärr i Edmonton.
Nej, det som var fördelen i de 3 första rundorna fram till finalen för Edmonton när vi satt och hyllade deras bredd för en gångs skull, att de ju fick målskytte överallt. Och hade, ett tag hade de ju bäst spridning på målskyttet i hela slutspelet.
Ja.
Men det märktes inte i finalen. Då syntes det klassskillnaden när det kommer till bredd på spetsen, kan man ändå säga.
Ja, det måste ju vara väldigt demoraliserande. För det går ju fortfarande att hävda att Edmonton var bättre i år än i fjol.
Mm.
De var ju det genom slutspelet. Och ändå så är gapet upp till Florida fortfarande större. Det kändes som det blev större.
Det växte ju en seger mindre rent,
ja,
på pappret.
Men även spelmässigt kändes det som att skillnaden var större i år. Det måste ju kännas bedrövligt när man är bättre.
Ja, nu precis när vi sitter och spelar in där har ju Edmonton sina exit-intervjuer. Vi får se vad en sån som Conn McDavid säger då till exempel. Men direkt efter matchen var rätt vresig och sur och besviken såklart. Men han sa ju samtidigt att varför förlorar vi? Ja, det är ju ett fruktansvärt bra lag vi möter.
Alltså, ja, det var mer så som du säger, förra året grät han ju, det gjorde han inte nu. Nu var det mer fräsande ilska liksom, för att det var så frustrerande. De gjorde samma sak om och om igen och det gick inte. Liksom.
Nej, han spelar även Bouchard hade några sekunder mer än han i den här finalserien, men han spelar mer än samtliga Florida-spelare, mer än någon Florida-back till exempel gjorde. Han spelar enormt mycket i Edmonton, försökte Noblack och få igång han och få honom att bräcka detta Florida, men kom ju ingen vart till slut.
Ja.
Han är -7 i den här finalserien faktiskt.
Och sen är det ju då också, det här tycker jag är så intressant, hur mycket de pratar om alltså den sammanhållning och den känsla de har i laget i Florida. Liksom. Ja. Paul Maurice har flera gånger undersökt om någon som inte är införstådd med hockey och kan det här från början komma in i vårt omklädningsrum, så kan de, den personen skulle aldrig kunna säga vem som är stjärna och vem som är tredje Morris. För att det finns ingen hierarki. Och han menar ju då att alltihop det kommer från Barkovs personlighet. Han vinnlägger sig om att alla ska känna sig inkluderade och involverade. Och alla är lika viktiga. Och det visar sig ju nu när de fick bucklan då. Då var det ju han Barkov som tog emot den. Ja. Men sen låter de som inte vann i fjol, de är de första som får åka runt med den. Ner till fucking tredje målvakten, Cormier åker runt.
Ja, innan det är dags för Matthew Tkachuk och så vidare. Liksom.
Ja, det är först Nate Smith, Seth Jones, Nosek, Vanecek, Greer, Boqvist, Samuskevich, Balinskis, Megna och Cormier, tredje målvakten, innan Bob får den och sen resten av laget.
Ja, men det säger ju en hel del.
Jag tror att det var ju på mycket så kollektivet slog individerna i den här finalen.
Ja.
Och det där måste ju vara ett otroligt vinnande koncept när alla säger att de gör det för varandra, liksom. Inte för sig själva.
Ja, och jag har ett tydligt exempel som jag tror inte hade hänt i alla andra lag efter den första matchen i den här finalserien där Edmonton vann ju i förlängning. Efter en tabbe får man verkligen säga av just Thomas Nosek som var en av de första som fick lyfta bucklan nu då. En puckout.
Just det, i övertid.
I övertid, som sen Edmonton utnyttjade Dreisaitl till PP-mål i OT där och vinner första matchen. Och där skulle ju en sån marginalspelare som Thomas Nosek i fjärde serien kunnat petas och kastas under bussen.
Ja.
Men nej, han får spela nästa match. Och på presskonferensen efteråt, efter den matchen, då säger Paul Maurice att han ska absolut inte få sitta, nu ska vi se till att han inte får sitta ensam här vid nästa lagmiddag, utan nu ska vi ge honom allt stöd vi kan. Han är en otroligt viktig spelare för oss. Han var grym i Toronto-serien. Han har varit fantastisk i vårt boxplay, så han är en nyckelspelare för oss. Och han ska inte känna att det var hans fel att vi förlorade den här matchen, utan han är jätteviktig att han har självförtroende inför match 2.
Ja. Ja, men det säger, jag tror att det säger otroligt mycket om vad de har skapat för slags dynamik i den där gruppen och i den där organisationen. Det känns som alla är, det är väldigt härligt att spela. Det är ingen tillfällighet att folk kommer dit som inte har varit så bra förut och plötsligt exploderar.
Ja.
Jag menar, det är nästan ingen i det här laget som är draftat från början.
Nej.
De har plockats dit och skapat något tillsammans.
Ja, precis. Det finns ju massa exempel i kåren här liksom, med Forsling och allt som vi har gått igenom och vad som har hänt med dem när de har kommit till Florida. Men bara ta, ja, under våren här, vilka som kom vid trade deadline. Alltså, ja. Seth Jones som spelar mest av alla i Florida i hela slutspelet. Han har mer faktiskt istiden Forsling och Ekblad här bland backarna. Ja. Gör det kanonbra. Han var ju, ja, han var ju inte så hyllad precis under Chicago-åren om man säger så. Men nu är han Stanley Cup-mästare och spelar mest av alla i finalserien. Ta en sån som Nate Smith som blev utköpt av Winnipeg. Ja. Och är jättebra ju.
Ja, han är ju årets Oliver Ekman Larsson, ja, kan man säga.
Exakt samma fall liksom.
Ja. Jag såg klipp efteråt då. TNT-studion sa att Henke, det var nästan lite gåshud när man hörde honom prata och säga att jag, när åren går så blir man mer och mer separerad från den här sporten. Nu har det gått 5 år. Och livet går vidare. Men när jag ser Florida Panthers och ser det här när de firar ihop och hur de gör det här för varann, då sa jag saknar det nog oerhört.
Ja.
Just ett gäng som gör något tillsammans och gör det på det här sättet för varann. Det är otroligt.
Ja. Ja, men,
jag röst då när han pratar om det.
Ja, men det är bara att konstatera, även för mig som Tampa Bay Lightning-supporter, vilket otroligt lag de har skapat där. Alltså. Det är snacka om kollektiv.
Ja, därför var det lite svårt att rösta på Conn Smythe i år också. Jag gjorde det, jag var ju med och röstade då. Det var en stor ära.
Ja, det är ju, du är gärna, vad är det? 18 stycken, det är Aderton.
Ja, just det. Och det var väl ganska givet de två första då. Det stod mellan Marchand och Sam Bennett. Två av de mest avskilda spelarna i ligan.
Ja. Alla 18 röstar ju på de som ett och tvåa med lite omvänd ordning då. Mm.
Ja. Den ene vann skytteligan. Den andra var liksom, gjorde mer mål än nästan någon har gjort kinesa tickanen. Mm. Men tredjeplatsen kan man ge nästan till vem som helst i resten av laget.
Ja, faktiskt.
De där ska ju in då. Senast 10 minuter in i tredje perioden i en elimination match måste man mejla sina tre val.
Ja.
Och jag skrev då, jag tog Sam Bennett, men man får lägga in så här reservationer. Så jag skrev Sam Bennett, Brad Marchand, så tog jag Forsling då. Så tredje. Men så skrev jag om Marchand gör mål i tredje och Sam Bennett inte gör det, byt.
Okej, ja.
Men sen var jag tvungen att fråga, kan jag lägga till Sam Reinhardt? Då hade han gjort 4 mål.
Ja, exakt. Precis, när det blev 2 i tom kassa där på slutet.
Men jag var ju då den enda som hade Forsling där på tredje plats. De flesta hade ju Bobrovski och det hade man väl, var ju väl motiverat. Men jag tyckte det var motiverat med Gustav med. Eller Barkov, eller vem fan som helst nästan.
Ja, det var ju förvånansvärt liten spridning där när det blev officiellt vad ni hade röstat på. Att alla hade just Marchand och Bennett som 1 och 2. Och sen hade alla andra utom dig då Bobrovski eller Dreisaitl som 3. Och så stack du ut med Forsling där.
Fast jag hävdar ju då att i några matcher där, framförallt när de vann match 2. Mm. Nej, det var ju också övertid, väl?
Ja, det var det.
Ja. Den hade de inte vunnit utan Gustav.
Nej.
Och inte heller tror jag de hade vunnit 5:e matchen utan Gustav. Han var helt sagolikt bra då. Så ja. Att det spelar väl ingen roll vem som är 3 egentligen. Men det är Sam Bennett man kommer komma ihåg som vann.
Ja, med sina 15 mål.
Ja. Men det där ska ju också understryka vad gäller Bobrovski då. Det var ju en annan position Florida hade väldigt fördel i. Det var ju målvaktssidan.
Ja. Ja,
för de var ju tvungna, i Edmonton började de ju hatta fram och tillbaka om det skulle vara Stuart Skinner eller Picard. Ja. Och de stod i varsina matcher. Och som jag sa åt dig, att sms någon hade sagt, vad gäller målvakter, har man två, då har man inte en.
Nej, det är... Du skrev det till och med på engelska. Jag tycker det hade bra klang. If you have two, you don't have one.
Ja, exakt.
If you have two, you don't have one.
Ja, exakt. Och det är otroligt. Bobrovski har stått varenda jävla slutspelsmatch i 3 år nu.
Och han fyller 37 i höst.
Ja, han behöver aldrig bytas ut.
Nej, det är där jag undrar lite grann också med Florida, hur de får ihop det där. Alltså hur alla kan, jag menar, hur Tkachuk kan spela hela det här slutspelet trots att han verkar knappt sitta ihop liksom. Men det är imponerande, det är vilken...
Ja, Marco skulle säga att hans handflata klövs ju 2 delar under finalserien. De fick ju lov att limma ihop hans hand.
Ja, det låter inte skönt. Usch.
Nej, det låter verkligen inte skönt.
Usch. Ja, de är ju hockeyspelare också. Jag skulle
men han är ju lite, Vasilevski nu, en äldre version av Vasilevski. De gånger han inte är bra så är det inte mycket, då är det inte de viktigaste matcherna.
Nej, precis. Han kan ju vara Bobrovski, det vet vi ju alla. Men nu väljer han ju sina tillfällen då. Och det är ju oftast inte när de har kniven mot strupen. Men när det väl gäller, ja, då är han ju helt omutlig alltså. Vad har varit det nu? Åtminstone 3 år i rad.
De här 2 sista matcherna så var det ändå så Edmonton började liksom hyggligt. Och hade de fått något tidigt mål där så hade det kunnat bli annorlunda. Men det fick de aldrig, och det var ju framförallt han som såg till med rätt så avancerade räddningar.
Nej, precis. Det är imponerande slutspel. Och om jag ska slänga in då mina klassiska underliggande siffror så är han just plus 12 då i goals saved above expected totalt i slutspelet. Det vill säga han borde ha släppt in 12 mål fler än man gjorde. Enligt den modellen då. Medan Edmonton totalt sett, både Skinner och Pickard var strax under 0. Det vill säga att de släppte in fler mål än förväntat. Och det säger ju lite grann om målvaktsspelet hos respektive lag.
Ja. Ja, och nu får man väl säga att det är åtminstone en mini-dynasti har de ju här. Final 3 år i rad och 2 raka vinster. Mm. Jag vet att du tycker att ett annat lag i Florida också hade sin lilla dynasti.
Med 3 raka finaler.
Mm. Ja, men det var någon som mailade mig och sa, säg åt det Ekeliv att det var inga riktiga säsonger. Det var covid-åren, det räknas inte.
Vad tycker man mute här någonstans? Nej.
Det var han som kallade sig för Nalle i bloggen, i spåret. Ja. Som ville ha fram det. Det tycker jag är onödigt. Men däremot så tror jag ju faktiskt att Florida, fönstret är ju inte stängt.
Nej, alltså det måste jag säga. Om jag ska, en till grej jag tänkte säga om deras lagbygge här är alltså åldersstrukturen.
Ja.
Som är optimal och som verkligen har varit optimal de här 3 åren de har varit i final. För alltså halva laget, 10 spelare i truppen här, är födda antingen 95 eller 96. Och det är ännu fler om man lägger till 97 eller 94 och så här. Alltså spelare som är mellan 25 och 30 år. Det är ju en enormt stor del av det här laget. Och det är ju mitt i deras prime, det vill säga. Jag tyckte bara är intressant att konstatera att från 2013-draften när 95-orna blev draftade, från den så har Florida 2:an Barkov och 4:an Seth Jones.
Oh.
Och i 2014-draften, ett år senare, 96-orna som blev draftade, där har de 1:an Ekblad, 2:an Reinhardt, inte 3:an Dreisaitl, däremot 4:an Bennett.
Ja. Oh.
Och lägg till då att Forsling är 96-a, Verhage är 95-a, Mikkola är 96-a. Och så Matthew Tkachuk 97a och de har mycket spelare där omkring också. Det är så otroligt många spelare som är nästan lika gamla mitt i sin prime.
Ja, och nu kommer det förmodligen att bli förändringar då. Det blir det ju ändå varje år. Och det är oklart, framförallt de 3 spelare som man inte vet. Det är Aaron Ekblad och det är Brad Marchand och Sam Bennett. Marchand blir väldigt svår att behålla, det tror jag inte de kan.
Nej, då ska han ta en väldig pay cut där för att han så väldigt gärna vill stanna och trivas där. Ja. Som han ju gjort, verkligen. Men, ja.
Och vad gäller Sam Bennett då, så är det ju nu så att efter det här slutspelet och den här finalen och sin Conn Smythe-vinst, så går han ut på fria marknaden, så kommer han ju att få bli överbetald i princip.
Ja.
För det är inte säkert, det här tror jag vi pratade om för några avsnitt sedan. Det är i Florida de gör den här succén. Det är inte alls självklart att en Sam Bennett är samma succé i ett annat lag, i en annan gruppdynamik. Jag tror att, att det är just där de bygger det här ihop.
Verkligen, precis. Och kanske en större roll då, med större press på sig, om han tjänar 10-11 miljoner dollar per säsong. Det är något annat än att vara andra center bakom Barkov i Florida.
Ja.
Så att absolut, och det är inte så många som i år har pratat om Brandon Montour till exempel.
Exakt.
Efter att han fick sitt stora kontrakt i Seattle, som inte var i närheten av slutspel. Så att, nej, jag håller med dig där. Det blir spännande att se med Bennett. Jag tycker det har rapporterats mycket om att det förmodligen löser sig med Florida ändå där. Och av de tre du nämnde där, så är det han de prioriterar.
Ja, det är klart. Och, men då får de ju hoppas att han är beredd och ta mindre pengar än han skulle få någon annan. Och det kanske han gör, just för att få vara där och bo där. De har ju ett magiskt liv, spelarna där.
Exakt, som Sam Reinhardt efter förra årets finalseger där. Han är ju underbetald, alltså marknadsvärdesmässigt sett. Det känns ju lite orättvist för många andra lag. Jag som Tampa-supporter ska inte klaga med skattelättnader och så vidare. Det är väl några underbetalda kontrakt marknadsvärdesmässigt där också. Men att ha Sam Reinhardt för 8,5 miljoner dollar i massa år till, det är ju en stöld.
Och det kan Gustav Forsling,
jag menar, herregud. Och Anton Lundell som går med på ett femårskontrakt för 5 miljoner dollar per säsong. Alltså, ja. Han skulle kunna vara första center i något lag som...
Absolut. Ja. Men jag har varit, åkt mycket med Michael Russo, Minnesota-mannen, men han är ju National Writer at Athletic också. Han har ju bott då i uppväxt inte så långt ifrån Fort Lauderdale och började sin bana med och 96. Och då var det många år han var Florida Beat. Han hade beatet för Panthers.
Han började alltså finalåret 96. Sen var det, gick det sämre efter det, om man säger.
Ja, men han har varit chaufför lite åt mig, tack och lov. Och vi åkte igenom området där han pekade ut att här bor de flesta spelarna. Och det är så här, det är som den där ön i
Davis Island. Ja.
Davis Island. Och där har de då, det är inte så jättelångt från träningsarenan, och där kör de sina golfbilar. Och de har en tillvaro, det är ingen särskilt elak, hård media där. Och de blir lämnade i fred för det mesta. Liksom. Det är ingen, även om de har vunnit nu, så är det ju inte Toronto. Liksom.
Nej.
Så jag tror att vissa spelare värderar det där lika högt som 10 miljoner någon annanstans.
Precis, och så kan man komma ihåg också att Florida är en av de här få staterna som inte har delstatsskatt, så de får ju ut rätt mycket pengar även om capiten så att säga är lägre än vad de hade kunnat fått på andra håll. Men efter skatt och så här, så är det i princip lika mycket då.
Jag såg att DeSantis, guvernören, den inte helt okontroversiell, twittrade nyligen att fastighetsskatt har de nu då.
Ja.
Lite högre till och med än på andra ställen. Han tyckte att det är dags att Stanley Cup-bucklan snart får lov att betala fastighetsskatt. Den är ju alltid här.
Den bor ju här.
Den bor ju här i Florida. För först var det Tampa alla de där åren.
Ja, just det. Ja, det har han ju nästan rätt i alltså. Den håller ju till där hela tiden.
Men för att komma tillbaka till vilka de kan behålla och inte då. Ekblad verkar ju också vara på väg bort. Liksom. Han är den som har varit där längst vid sidan av Barkov. De två stora draft, liksom grundbultarna
var ett ord jag fick upp i huvudet också.
Ja, men nu den intressanta teorin, den drog jag väl för dig, som många har ältat under de här dagarna när vi har suttit i barer och restauranger och pressrum och Uber-bilar.
Ja.
Att Erik kan vara den som ersätter Aaron Ekblad. Om Pittsburgh tar tillräckligt mycket, och San Jose tar ju redan en del av hans lön.
Ja, så är det.
Och att de skulle få in Erik ihop med Gustav då. Det blir inte samma fysiska närvaro bredvid Gustav, men det blir en inspirerad Erik. Det skulle inte vara så dumt heller, du.
Nej, det är klart. Alltså, det finns ju lite som talar för det ändå, att det skulle kunna vara något som Bill Zito överväger. Alltså, med tanke på, jag kan ju dra det igen eftersom det är snart aktuellt då, att Erik Karlsson ska få sin stora bonus här 1 juli och efter det, trots att han har det största backkontraktet i hela ligan, så är det ju faktiskt så att San Jose behåller lite lön redan. Om Pittsburgh skulle behålla uppemot, om vi säger att de behåller 50% av lönen i en trade till Florida, så är capiten nere från 11,5 miljoner dollar till 5 miljoner dollar bara i de sista två kontraktsåren här för Erik Karlsson. Och i faktiska dollar, efter att den här bonusen betalats av Pittsburgh 1 juli, är bara 2,5 miljoner dollar per säsong. Så man skulle få ligans största backkontrakt på 11,5 miljoner dollar för bara 2,5 miljoner dollar i faktiska pengar då.
Ja, ja.
De kommande två säsongerna. Och det tror jag ändå lockar Florida lite grann, för de har inte allt för mycket löneutrymme trots allt att bolla med. Det är ju det som gör att de inte kan behålla alla de här tre. Och få in Erik. Ja, det är ju det är klart det är lite spännande.
Ja, ja, då skulle det bli fler resor till detta Ford. Erik i Florida. Ja, det skulle vara något. Men sen är det ju då, vet man ju då att även om laget inte ser lika starkt ut när säsongen börjar, så är Bill Zito världsmästare i konsten att trada till sig, ja, vad vi får kalla oslipade diamanter, renoveringsobjekt som ingen annan tror på, men som han tar dit och gör värdefulla slutspelslirare av. Nate Schmidt har vi redan nämnt. Ja. Nu var det ju speciellt om på vilket sätt de fick Brad Marchand, men jag vet att du har ju väldiga invändningar.
Ja, jag tycker den, den fick du nästan till skänks, men ändå.
Ja, men även om de fick den till skänks så var det ingen som trodde att han skulle få den betydelse han fick. Att han skulle vara Conn Smythe-kandidat. Vi trodde att han skulle komma ner och ge lite ännu mer elak profil åt laget och spela en kedja med Bennett och Tkachuk.
Ja.
Men istället så blev han ett otroligt offensivt vapen som gjorde otroligt viktiga mål i en fantastisk kedja med två finländare.
Ja, exakt. En tredje kedja som producerar en poäng per match. Och det här är ju 6 mål i finalserien som sagt. Alltså, det är ju väldigt många avgörande mål dessutom. Så att, ja, det är fullkomlig jackpot på den dealen. Och, ja, men jag vill återigen understryka det lite grann. Att han, alltså Boston kan ju verkligen kritiseras av många då för att de gav upp han för lätt. Men samtidigt så var det ju lite, var de ju bakbundna då. Att det var ingen riktig budgivning, utan det var så att Brad Marchand sa att om ni ska trada mig nu då, om det inte blir något förlängt kontrakt här utifrån de premisser jag går med på, då är det Florida jag vill till. Det är klimatet, den vinnande klubben och de kompisarna i klubbledningen där, Greg Campbell och Sean Thornton, gamla lagkamraterna som han vill till. Så det är dit ni får trada mig. Och samtidigt ska man komma ihåg att han var ju skadad då och spelade inte första månaden i Florida heller. Nej. Vilket ju drog ner lite värdet på honom. Så att, att han bara kostade ett villkorligt första runda val som nu blir ett första runda val eftersom de anställer kapp. Ja, det var ju otrolig business och alldeles för billigt egentligen. Och där kan vi också prata om faktiska dollar. För att där behöll ju Boston hälften av lönen. Så var det bara någon månad kvar på grundserien dessutom. Så alltså lönen som Florida faktiskt betalade för Brad Marchand den här våren var 100 000 dollar.
Ja, men du kan ju inte anklaga Florida för, du kan inte tacka nej när någon vill till dem.
Nej, verkligen inte. Det är ju bara för mycket. Jaha, Brad Marchand vill hit. Ja, men absolut. Ja, men det är, kom hit.
Ja. Ja, det ska bli väldigt intressant att se vad han tar vägen då, om han nu inte blir kvar där. Nu går Oskar nu på
Manhattan.
Hör du i bakgrunden?
Det är lightning. Det är omening för nästa säsong.
Ja. Oj, det är en riktig knall här. Ja, det går ju mycket rykten om det också. Vi ska komma in lite mer på rykten och så. Men Toronto beskriver sig som en tänkbar destination för Bad Brad. Och det skulle ju vara något, eftersom de har hatat honom så intensivt där och han har plågat dem så mycket genom åren. Men grejen är ju att han, när han växte upp i Nova Scotia, nästan, så han växte upp som Toronto-fan.
Alltså jag blev förvånad där efter Toronto-serien när de slog ut dem i 7 matcher. Toronto var ju det lag som var närmast att slå Florida, trots allt. De hade 2-0 i matcher.
Ja, och han höll ju ett försvarstal i princip. Exakt. För Maple Leafs.
Jag trodde han skulle tokåna Matthews och gänget där och återigen piska på dem liksom. Men tvärtom så tog han dem i försvar och hyllade Toronto som klubb liksom.
Ja.
Så,
ja. Det kanske, det skulle vara, jag försöker tänka honom i Maple Leafs, det är väldigt svårt.
Det mest otänkbara man kunnat se framför sig här tidigare under säsongen, att dels att se Brad Marchand i en annan tröja överhuvudtaget, men i en Toronto-tröja. Ja, jag tror också att det är fullt möjligt nu.
Men för att avsluta om Florida, på lite längre sikt är det ju dock så att, som du nämnde, Bobrovski är 37. Ja. Och hur länge håller han när han nu har vunnit 2 Stanley Cup? Han är då tydligen exceptionellt ambitiös med sina förberedelser och med sin fysiska träning och så.
Ja.
Och alla är häpna över att han fortfarande orkar förbereda sig inför varje match på samma sätt med liksom hela dagen som stora gymnastikövningar.
Ja.
Men på sikt så måste de ju hitta en ny målvakt av samma sort.
Ja, det har du för sig rätt i. Och intressant i sammanhanget apropå if you have two, you don't have one. Är ju att Florida tradade bort hans potentiella arvtagare i Spencer Knight.
Ja.
Och använde det löneutrymmet på Seth Jones istället. Och det är bara i frukt får man säga. Återigen ett mästadrag av Bill Zito.
Ja.
Men på sikt kan det göra att de har ju inte längre någon Spencer Knight att hoppas på.
De har inte mycket överhuvudtaget i the pipeline. Så är det ju. De har ju fått offra mycket framtid för de här framgångarna.
Exakt, de har knappt några första runda val på många år nu att deala med, och inte mycket talanger heller att locka klubbar med i trader liksom.
Och någon gång tar det ju också ut sin rätt när man har spelat 3 finaler. Att, alltså, de har ju spelat ohyggligt mycket hockey.
Ja.
Jag tror det, jag vet inte hur många, alltså sammanlagt har de här som har varit med, alla, de har spelat över 300 matcher de senaste 3 åren.
Ja, alltså i Tampas fall så kändes det som efter 3 raka finaler att det tog ut sin rätt. Ja. Både fysiskt och mentalt. Och en sån som Vasilevski, apropå målvakter då, som är 6 år yngre dessutom än Bobrovski. Han fick ju förslitningsskador till slut och en omfattande ryggoperation. Och sen dess har han inte riktigt varit samma Vasilevski.
Nej, men det var inte så... Alltså, de har ju några äldre spelare i Tampa också. Och efter finalerna mot Colorado, ja, lite gick luften ur vissa av dem. Ja. Säsongen därpå. Ja. 22-23.
Ja. Ja, vi får se. Jag kommer ihåg samtidigt att Paul Maurice var noga med att poängtera under campen inför den här säsongen då, efter fjolårets seger, att de hade noterade sina bästa fysvärden någonsin.
Ja, jo. Och det är de det.
Ja. Ja, det är ju detta Florida tydligen.
Men någon gång kommer det ju, de kommer inte vinna alla slutspel som kommer, alltså alla finaler som kommer, det kommer de inte. Men kanske har de en New York Islanders på gång.
Ja, precis. Då är det ju 4 de ska upp i. Då ska de ju dubbla antalet Stanley Cup-titlar. Samtidigt kommer vi ihåg då att när den dynastin till slut tog slut i Islanders då på 80-talet, så vittnade ju Islanders-spelarna, alltså svenskarna som var Islanders då, och även motståndarna i Edmonton som till slut slog dem då, att de kändes lite mätta. Och det var inte samma grej att vinna 4:e gången.
Nej, det är klart. Men då lärde sig ju då Edmonton den gången, då lärde de sig vad som krävdes. Det lärde sig inte Edmonton den här gången. Nej. Utan de blev första laget sedan Boston 77-78 att förlora 2 raka finaler. Det hände nästan aldrig.
Nej, precis. Och jag som, både du och jag och många andra i stora NHL-tipset, trodde ju ändå att Edmonton hade det den här gången alltså. Vi hade ju båda 4-3 matcher till Oilers, men nej, det räckte inte den här gången heller.
Jag insisterar ju på att de förmodligen hade vunnit mot vilken motståndare som helst.
Ja.
Och de slog ju otroligt bra lag på vägen hit, framförallt Dallas då.
Ja.
Men mot Florida är det ingen som slår i slutspel just nu. Det är världens bästa slutspelslag, och det har vi poängterat förut. Inget av de här lagen överdrev ju sina insatser i grundserien. Det handlade bara om att ta sig till slutspel.
Ja.
Det var det viktiga. De hade ju inte haft hemmaplansfördel mot någon annan.
Nej, precis. Exakt. Det är ju en sån sak. Alltså Florida vinner Stanley Cup här utan att ha hemmaplansfördel en enda gång i slutspelet. Liksom. Redan från första rundan.
Så nu är ju frågan om vad som händer med... Vi har just pratat om vad som händer med Florida eventuellt i framtiden. Edmonton står ju inför en väldigt intressant sommar också. Vad ska hända? Ska de fortsätta på samma sätt med samma lag och snubbla på tröskeln igen? Det går ju inte. De måste ju hitta på saker. Det börjar med så pratas ju mycket om att några kommer köpas ut nu, framförallt Evander Kane.
Ja, och även Viktor Arvidsson som inte har fått den roll de förväntar sig när de ska göra det här kontraktet. Och dessutom är det en annan general manager nu. Det var ju Jeff Jackson som hoppade in som tillfällig GM och skrev de där kontrakten med Arvidsson och Skinner och kanske någon till innan Stan Bowman blev anställd. Nu är det hans första sommar faktiskt.
Det är ju så att utköpen börjar väl, är det idag eller imorgon?
Ja, det var efter 48 timmar efter Stanley Cup är över. Så öppnar ju det fönstret. Så absolut, vi kan få se några utköp här i absolut närtid.
Ja.
Och det är väl enda sättet, nästan höll jag på att säga, för Edmonton att skaffa sig löneutrymme. Ett av få sätt för dem i alla fall, för de har inte så mycket löneutrymme. Nu börjar Dreisaitls rekordkontrakt gälla nu i höst, det dyraste.
Ja.
Och då ska vi komma ihåg att även Bouchard, han ska ha nytt kontrakt också. Han tjänar bara, jag vet inte, 4 miljoner sånt där nu. Han ska väl upp på, han kommer nog argumentera för upp mot 10 miljoner dollar alltså.
Ja, trots sin insats i Game 6.
Ja, han höjde inte sitt marknadsvärde där i de sista finalmatcherna. Och så inte minst då Conor McDavid, som bara nu har 1 år kvar på kontraktet, kan börja förhandla från 1 juli.
Och det är ju så jävla intressant. För tänk om de får signaler om att nej, jag tänker inte skriva en nytt kontrakt förrän jag vet vad det blir för lag här. Ja. Bland annat så vill han förmodligen se att de lyckas skapa till sig en bättre målvakt. Ja. Så att de har 1 istället för 2.
Precis.
Och tänk, vi har ju spekulerat i det i sms du och det har du verkligen spekulerat i alla de här barerna jag pratade om också, att om de inte, om de märker att vi kommer inte kunna skriva något nytt kontrakt med Connor, då måste de ju trada honom. Han kan inte få gå gratis.
Ja, och det tänk, om, händer inte.
Tänk om det blir ett trade race om Connor McDavid.
Ja, det vore ju världshistoriskt.
Nu tror jag personligen att han, att, eller det är bara han som vet, han och hans allra närmaste som vet vad han tänker och tycker. Men min gissning är att han vill vara kvar i Edmonton hela sin karriär. Det är bara något jag får för mig. Han känns som att han har investerat så oerhört mycket där.
Ja, precis. Bara det faktum att hans agent är vd för klubben.
Ja.
Det känns som att hela Edmonton är byggt utifrån Conor McDavid.
Ja, han har fått sin coach, sin ungdomscoach.
Hans ungdomscoach som coach och hans agent som vd liksom.
Men om det, alltså, det skulle ju bli århundradets race om honom.
Ja.
Tänk vad folk skulle erbjuda honom, eller erbjuda Edmonton.
Och nu när lönetaket dessutom chockhöjs kommande åren, som det sägs. Ja, det är, vi pratar väl 20 miljoner dollar?
Ja,
här säsong. Men
i en trade, vad kan Edmonton begära?
Ja, det är ju så hiskligt mycket så... Ja, man måste ju nästan ruinera den klubben han går till för att få till en sån trade såklart. Men,
ja. Ja. Vad tror du om Connor i Tampa?
Ja,
så du har ju hört något sånt rykte.
Ja, det är ju det är förmodligen extremt löst, men det är klart att en Tampa-supporter går igång på såna halmstrån när Spitting Chicklets, en av de största poddarna i världen då, det är ju Biss och det här gänget och Ryan Whitney, och de sitter ju mycket och skrockar och hittar på lite grann ibland, känns det som. Men var det Matt Murray, den gamla Timrå-spelaren, som satt där och sa att han hade hört ett rykte om att McDavid nästa sommar när kontraktet går ut ska till en klubb som börjar på T, och det är inte Toronto. Och då kan jag tänka vad som händer med sociala medier där Tampa Bay-supporten håller till.
Oj. Ja, lycka till, John.
Ja, jag tror såklart inte på det. Jag vill inte få några falska förhoppningar. Men oj, vilket drag det skulle bli om det finns indikationer på att McDavid trots allt inte har sin framtid i Edmonton.
Tror du coach Whitlock blir kvar då? Alltså, han har ju tagit laget i final två gånger om, men där har han ju blivit bortcoachad av Maurice två gånger om. Och jag tycker ju att han måste ju vara en bra coach bakom lyckta dörrar och så, men offentligt är han ju världens tråkigaste människa liksom, och känns inte som en leader of man som Paul Maurice är.
Det är en enorm skillnad i retorik och karisma på de två. Alltså.
Ja.
Maurice är verkligen raka motsatsen.
Man har svårt att se honom ändå gå in i omklädningsrummet och liksom skrika igång dem och hålla något högstämt tal. Gå ut och spela bra hockey nu.
Men det känns lite så.
Ja.
Ja, nej, precis. Samtidigt är det ju hårt alltså, att sparka honom efter två raka finaler. Det kanske är tredje gången gilt åtminstone för honom då.
Ja, men vadå? Dallas sparkade just De Boer efter tre raka konferensfinaler.
Är det De Boer som ska in i Edmonton då? Han som är Edmonton är ju hans kryptonit. Han kanske får join dem istället.
Du, nu ser jag precis från Derek Van Diest har lagt ut från deras exit-intervjuer här. Connor säger att Conor McDavid said he is going to take some time to reflect on the season, talk to his agent, talk to his family and go from there. But there is no rush to get something signed.
Ja, det var inget tydligt statement över att jag blir kvar här.
Nej.
Det här kommer ju övertolkas.
Veva igång spekulationsmaskinen.
Oj, vad det kommer komma artiklar nu på kanadensiska sajter.
Tänk vad roligt att bo i New York, Conor. Ja. Här blir det anonym, ingen kommer känna igen det som de gör. Edmonton kan han väl inte gå liksom.
Nej, han kan ju inte röra sig där.
Nej.
Ja, det känns som vi kommer återkomma till det här i alla fall. Det kommer ju spekuleras.
Ja, vad härligt. Om det går igång, då kommer jag att slå frivolt det här på. Nej, kanske inte klara av men.
Ja, det kanske då är det kanske det som krävs för att du ska klara av det.
Ja, men det är fredag. Vi får se vad som händer. Klingberg stärkte väl sina aktier. Det var väl ingen jättefinal för honom. Jag tyckte det var misstag att ha honom utanför laget. Framförallt i Game 5.
Ja, men det var många som skvätte puckar. Till och med Ekholm ju. Som aldrig gör det egentligen. Alltså, och det måste man ändå säga. Alltså Floridas forecheck får ju alla backsidor att se dåliga ut.
Ja, de stressar dem inte misstag. Ja, och sen hugger de. Och sen tar de ju hand om misstagen också.
Exakt, för jag menar Carolina har ju en bra backsida egentligen. Kanske man skulle kunna argumentera för ligans bästa till och med. Ja. Edmonton fick ju jättemycket beröm för sin oväntat starka backsida fram till finalserien. Men när man väl möter Florida, ja, då ser det dåligt ut hos alla. Alltså.
Ja, men jag tror ändå John har stärkt sina aktier och om han inte blir kvar i Edmonton så kommer han att få ett hyggligt fint kontrakt någonstans. Han har resurrectat sin karriär, tror jag. Och
det tror jag också.
Nu kan han få, du vet, 3,5 någonstans.
Ja, men jag tror absolut att han kommer ha några bud på sig i alla fall. Ja. Alltså att det kommer finnas intresse kring han. För så pass bra var han ju. Framförallt, alltså, tre runder i rad. Så, och när väl Ekholm kom tillbaka, så, ja, då kunde de ju inte peta Klingberg ur line-upen. Då var ju han kvar. Liksom, ja. Trots att han hade inlett slutspelet utanför truppen. Ja.
John, ja, fjärde matchen var det då. Då satt ju han på läktaren då. Då sitter de spelarna som inte spelar, de sitter på pressläktaren. Och de satt precis bakom mig. Och det de hade fötterna var liksom ryggen för mig. Det var en sån här plank där.
Ja.
Och jävlar vad det small i det planket hela tiden. Man satt och sparkade i planket och så hör man göteborgska och bara, påan då, påan!
Ja.
Det är väldigt jobbigt för dem att sitta på läktaren och se sina lag spela final.
Ja, det förstår man ju.
Och han sa ju det, Jesper Boqvist, när jag intervjuade honom. Hur var det på det? Jag har aldrig mått så illa i hela mitt liv.
Jo, precis. Han sa ju faktiskt det värsta han varit med om. Ja. Att sitta och titta på en final som de vinner när han äntligen blir Stanley Cup-mästare. Men så mycket lidande är det då.
Ja. Ja, men vi... vad tror du, Edmonton? Alltså, går de ner i någon slags försök och önskaskinen så här rebuild mitt i steget? Eller vad tror du?
Nej, men det blir spännande att se. Det känns ju som att i en optimal värld så ska de ha in en ny första målvakt. De ska ha in något bättre på backsidan trots allt. Alltså, skulle man kunna bli av med Darnell Nurse monsterkontrakt och fördela de pengarna bättre på något sätt?
Ja, verkligen.
Det hade ju varit ett drömscenario. Någon till middle six-spelare så att de kan liksom utmana Florida lite bättre där. Alltså ett namn, ett så här bargain-kontrakt som jag tänker Edmonton kring. Jag vet inte om de har resurserna för att trada till sig det, för Pittsburgh kommer kräva mycket, men Rickard Rakell, alltså en 30-målsskytt för bara $5 miljoner per säsong, det känns som det hade varit perfekt att få in i en andra tredje kedja i Edmonton.
Men det är ju det där som gör att han har sitt work cut out för him, Bowman, som du säger, Leons stora kontrakt börjar gälla nu och så ska man resigna Connor då kanske, alltså det äter ju så jävla mycket lönetagsutrymme.
Ja, precis. Och målvaktssidan är ju svår. Det är därför de inte har löst den än heller. Det är svårt och det går liksom inte att hitta en Bobrovsky bara och sådär.
Nej.
De målvakter som finns tillgängliga, som man inte måste betala enormt mycket för, de är ju lätträknade. Det är nästan ingen. Ja, det kanske är John Gibson då, som är tillgänglig från Anaheim, men han kommer kosta lite grann. Och frågan är om han är en Bobrovsky eller inte.
Men nu när Henke saknar spelet så mycket, de kan ringa honom.
Ja, det är nästan bästa alternativet alltså. Ja, jag är lite spänd också inför nästa säsong på David Tomasek, som är väl kanske det enda nyförvärvet Edmonton har gjort hittills. SHLs poängkung. Jagades av flera NHL-klubbar, valde Edmonton. Envägskontrakt på $1.2 miljoner per säsong. Kliver in i laget, kanske en tredje sedan och sånt där från hösten. Vi får se hur han står sig i NHL. Har ju varit helt dominant i SHL, alltså regerande poängkung. Men också gjort sig känd som en liten playoff-choker här i Sverige. Med ett mål på 10 slutspelsmatcher för Färjestad.
Ja, det är inte sån behöver de inte.
Ja, sån behöver de inte. Ytterligare en grundserieartist. Men han ska in i Edmonton i höst.
Ja. Ja, vi får se vad som händer. Det är mycket som ska hända nu överhuvudtaget. Ja, vi ska avsluta finalpratet bara med att Buckland kommer hem till Sverige i sommar. Men inte i samma höga grad som lika länge som jag hade hoppats, för att Gustav kommer ju inte åka hem till Sverige i sommar. Han avslöjade han ju på isen där, rakt i Sportbrunns mikrofon.
Ja, precis.
I den rosa mikrofonen sa han. Nej, jag ska bli pappa igen i augusti, så vi stannar här och får ha Buckland här. Det blir ingen Linköping-firande. Det var ju lite tråkigt för Linköping då. Men Jesper och familjen Boqvist kommer att ha Buckland. Och vi hoppas ju på Hedemora då, vi i Dalarna, men han sa, jag hoppas både Hedemora och Gävle.
Ja, Brynäs som mig vill ju gärna att han ska visa upp sig i Gävle också.
Ja, men vad fan, de har ju sett Buckland, för Hedemora har verkligen...
Vi är vana, vet du, i Brynäs så är det inga konstigheter att sen...
I Hedemora har de inte sett några pokaler någonsin.
Nej.
Och pappa Patrik, podcastlyssnaren, bor ju där, så det får vi hoppas att de får hem.
Ja, det är Hedemora man ska hålla till i sommar om man vill se en Stanley Cup-buckla.
Adam var ju med också, det var ju lite speciellt. Han började ju säsongen i Florida.
Just det.
Och var sen plockad på waivers av Islanders då. Men han var med på isen och sa ju, ja, roligast hade förstås varit om vi hade gjort det här ihop. Men jag är väldigt stolt över det. Och namnet är i Buckland ändå. Just det.
Ja, just det.
Namnet, ja. Boqvist, forever inristat i Stanley Cup-Buckland. Det är något, det är ju något magiskt med det där.
Ja, ja, verkligen. Såklart nesligt för honom att inte vara med och vinna Stanley Cup ihop med brorsan. Men samtidigt känns det som att hans karriär har fått lite ny fart igen efter den där Islanders-traden. Patrick Roy verkar ju gilla honom. Och han har fått ett nytt kontrakt där nu också.
Ja.
Ja, det är inte så synd om Adam trots allt.
Nej. Det blir spännande och jag är glad att ha honom här.
Just det, han får ju ha med Bjurre att göra desto ofta.
Ja, men du, som sagt, det händer, har redan börjat hända saker, kommer att hända väldigt mycket de närmaste, ja, fram till månadsskiftet i alla fall. Och vi har ju, det har börjat tradats, vi har sedan draften nästa helg och då brukar det braka till med väldigt mycket, även om de nu är, för enda året som det verkar bli en decentraliserad draft då, där lagledningarna inte är på plats i Los Angeles. Men det har de redan börjat klaga på. Och Bettman slut med händerna. Det var ni som ville ha det så här.
Det var mycket snack om att de vill ha så där länge och äntligen får de det. Och när det väl blir så, då vill de inte ha det. Nej,
så här vill vi inte ha det. Så det här är enda gången det kommer att bli så här. Nästa år har vi en vanlig draft igen, av allt att döma.
Ja.
Och sen då, free agency öppnar 1 juli, va? Eller 2 juli?
Nej, det är 1 juli, precis.
1 juli.
18.00, svensk tid.
Så vi, det är inte så att bara för att finalen är färdigspelad att vi bara kan lägga oss i solstolen och tänka, ah, vilken säsong vi har bakom oss. Utan, need to keep working, Ekeliv.
Alltså sådana Tampa-supportrar som jag till exempel, eller 16 lag som missar slutspel och så här, det är nu man kan börja engagera sig igen som supporter, så att säga. För nu
de ska vi inte har sett till på 2 månader. Det är ju otroligt. Slutspelet pågår verkligen i 2 månader.
Ja, precis.
Och de som inte är med, det känns som det var väldigt länge sedan man hade anledning att ens tänka på dem.
Ja, precis. Men nu väntar intensiva veckor för alla lag. För nu är det ju liksom, det smäller till så väldigt mycket, framförallt 1 juli alltså.
Ja, men även, vi har ju redan sett en stor trade, får man väl ändå kalla det, att Rangers då skickar sin gamla trotjänare Chris Kreider till Anaheim och därmed markerar att storstädning är på gång här på Manhattan.
Ja, jag tycker den här traden är intressant ur både ett Rangers perspektiv men också verkligen ur ett Anaheim perspektiv.
Ja, Anaheim som håller på att bli vad Tampa var för några år sedan när vi hade Rangers South i Tampa.
Ja, just det.
Med Callahan och McDonough och Miller och Strolle.
Girardi.
Och Girardi, ja. Och nu har Anaheim plötsligt Troba, Vetrano, Kreider.
Ryan Strome,
ja.
Ja, precis. Det är Rangers West då.
Ja, men han har varit här i 14 säsonger.
Ja.
Är det mer?
Ja, 2012 typ,
ja. Ja, kom han. Han är den som har varit här överlägset längst. Men nu fortsätter karriären då igen. Ja, det var ju ingen bra säsong för honom, eller för någon annan heller.
Nej.
Här. Så att det var ju inte helt överraskande. Och det verkar ju som att Drury har skött det här på ett mer tillfredsställande sätt för resten av laget än vad han gjorde förra sommaren med Goodrow och Trouba. Det var ju där förra säsongen, redan där började den haverera.
Exakt, det var där sprickan uppstod mellan klubbledning och spelartrupp. Ja, precis. Sen fick vi se till slut en Trouba-trade till just Anaheim under vintern. Och i samma veva, alltså, som Trouba blev tillgänglig för trade, så bassonerades ju ut av Drury till de andra general managerna också att Kreider var tillgänglig. Ja. Men Trouba blev tradad snabbt, men Kreider först nu då. Och han har ju haft en no-trade-klausul och inte velat häva den. Han har ju velat stanna i Rangers. Det är där han spelar hela karriären. Liksom.
Mm.
Men nu gick han till slut med på det. Och det verkar, om man ser från ett annat perspektiv då, som att det har blivit lite, alltså dels så har han ju sina gamla Rangers-polare där som säkert lockar, men kanske också att Joel Quenneville är någonting som visar att de satsar.
Mm. Ja, och alla unga, otroligt intressanta prospects som har. Jag tror att Anaheim kan vara ett slutspelslag redan kommande säsong. Det säger jag redan nu på kamikaze-sättet.
Oh, kamikaze tippar Anaheim till slutspel. Ja, men jag skulle vilja säga
Anaheim Tampa i final nästa år.
Oj, det hade varit något det. Ja, nej, precis. Han har ju, och sen dessutom är han ju träningskompis på somrarna med Trevor Zegras som har haft Chris Kreider som idol. Så gammal är Chris Kreider. När han växte upp i New York där, Trevor Zegras, så är ju lyrisk över att Kreider kommer till Anaheim. Men jag tror alltså Anaheim som har väldigt massa löneutrymme nu inför sommaren också, och inga problem att svälja Kreiders kontrakt, fortfarande typ 30 miljoner dollar löneutrymme. Alltså jag tror, med tanke på att Verbeek har tagit in Quenneville nu och ägaren sätter press på honom att ni måste gå till slutspel nästa säsong, och att de var ute efter Steven Stamkos till exempel förra sommaren, redan då började ta i lite från tårna. Jag ser inte för omöjligt att en Verbeek med sin tuffa ledarstil och attityd och det spel han vill se, han har tagit in Gudas till exempel på backsidan och sådär, att de går efter Marchand och de går efter Bennett och slaskar på rejält med dollarn till dem.
Slaskar på?
Ja, men jag tror det kommer, de bästa buden till de två spelarna kan komma från Anaheim. Sen om de vill dit, det återstår att se, men jag tror att Verbeek, jag tror att det är en spelare han siktar in sig på.
Han vill ha några hundar också, menar du?
Ja, ja, just det, precis. Ja, precis, som skäller högt.
Ja, men Rangers då, det kommer ju hända mer. Kander Miller är förmodligen long gone. Man bara vet inte riktigt hur Drury tänker sig det här, om han tänker sig att de ändå ska bli ett slagkraftigt, och det borde de väl nästan, alltså, de har ju inget, det är ju ledande spelare där som inte har oändligt långt fönster heller då, med Mika och JT Miller och Shesterkin och Panarin inte minst.
Precis, de är fortfarande bra, men de är ju födda 93 då, till skillnad från Florida-spelarna som är födda 95, 96, 97 hela bunten, känns som. Så att absolut, och Panarin, han har ju bara ett år till på sitt kontrakt till exempel.
Ja, och vad heter han? Lafreniere kan också vara on the block, men däremot inte Mika förmodligen då, som, trots att det går så mycket rykten, så är jag 100% säker, eller nej, 98% säker på att han blir kvar i New York. Han har sin no trading-klausul och han har väl gjort klart att han inte tänker säga upp den. Trots alla rykten då senaste tiden, så tror jag att Rangers idé är att Mika och JT Miller, som ju hade fin kemi redan under slutet här av grundserien, att de ska liksom spinna vidare på det.
Exakt.
Mika får vi se på garden även i vinter, och jag skulle vara väldigt ledsen annars, för plötsligt har vi inga svenskar. Ja, det är Adam Edström då som jag får gå och se match efter match.
Ja, det är sant. Ja, det är ju lite längre ner i hierarkin trots allt jämfört med Mika.
Ja, men han kommer att vara, tror jag, en tillgång. Han var väldigt bra den här säsongen. Ett av få positiva utropstecken. Och apropå honom då, en annan bjässe som de resignade häromdagen var ju Rempe. Rempire State Building.
Ja, nytt tvåårskontrakt. Så han, precis, nu har han etablerat sig där uppe. Nu är han inte bara någon liten rolig parentes som dök upp på garden, utan nu är han ju liksom incementerad där i fjärde sidan.
Ja, de ska säga tröjor också.
Ja, det är klart. Han har blivit publikfavorit.
Ja, men vi har haft några till sådana. Precis innan vi spelade in så fick Matt Duchene ett nytt kontrakt då?
Ja, som annars var topp 10 spelare här på UFA-listor över de bästa free agentsen som kommer inför 1 juli. Men han skrev ett nytt 4-årskontrakt. Var det 4,5 miljoner dollar där med Dallas?
Ja.
Lite av en no-show i slutspelet. Däremot, han vann väl interna poängligan i grundserien för Dallas. Så att,
Jag tycker att det är lite märkligt att de fortsätter satsa så hårt på honom. Jag tyckte att han var en av de stora besvikelserna under slutspelet. Liksom en av dem som inte kom igång.
Nej, och man ska komma ihåg nu att Dallas, nu har de typ inget löneutrymme kvar. De har under miljonen faktiskt just nu. Och då är det ett helt gäng där som fortfarande inte har några kontrakt och som lär bli UFA. Så Mikael Granlund till exempel. Vi får se med Jamie Benn. Alltså, det har ju sagt att de ska få in han liksom. Att Jim Neal kommer inte lämna Dallas. Eller kommer inte ha vara GM i Dallas som inte Jamie Benn spelar i truppen i princip. Sådana löften har han gett. Men nu har de inget löneutrymme att jobba med, så vi får se vilka som ryker ur truppen i så fall för att få plats med lite.
Ja, det är bra. Vi hör ju rykten om Jason Robertson.
Ja.
Men han har ju också jobb att göra, Jim Neal. De har ju ingen coach.
Bara en sån sak, ja, precis. Vi pratade ju mycket om det när Peter Bohr fick sparken då, men det har fortfarande inte kommit något speciellt hett om någon ersättare där. Det känns inte som att det är
på gång. Det är inga rykten.
Inga rykten riktigt.
Nej. Nej. Vi ser också att Ottawa då har resignat trade-fyndet Fabian Zetterlund. Får ett treårskontrakt med, vad var det, 4,5 då?
Ja, det är precis. Något sånt. Det är över 4 miljoner i alla fall var det ju per säsong. Ja, det var ju han tredubblar sin lön.
Ja.
Säkra sin ekonomiska framtid kan man säga. Så det är ju 120 miljoner kronor över de här 3 åren. som han håvar in. Så det känns väl
bra. Ja, men det tycker jag han är värd. Han fick inte riktigt till det där i den slutspelserien mot Toronto, men det fick ingen annan heller. Jag tycker Fabian är underskattad. Han har ett helvete skott. Alltså.
Precis, så varit uppe på omkring 20 mål två i rad där i San Jose.
Ja.
Vilket gjorde att Ottawa klev in och tradade till sig honom. Och, alltså, rent statistikmässigt här så ser jag verkligen varför Ottawa gick hårt för att tradea till sig honom och nu skriver det här treårskontraktet trots att han inte riktigt passade in direkt där. Nu får han ju en försäsong och så vidare och liksom akklimatiserat sig lite. Men faktum är att trots att Ottawa gjorde en bra säsong och till slut gick till slutspel så var den faktiskt det lag i grundserien som gjorde näst minst antal mål 5-5. Fabian Zetterlunds expertis, det är att göra mål i en ganska liten roll, 5-5. Alltså, han har gjort drygt 50 mål i NHL-karriären, väldigt få i powerplay, det är ju 5-5 han levererar. De ser ett stort värde i Fabian Zetterlund som en middle six-spelare att få mål i 5-5. Något som de uppenbarligen behöver uppgradera med tanke på att de är näst sämst i ligan där förra säsongen.
Ja, just det. Ja. Ja, men kul för Fabian. Det är roligt. Vi har haft en trade mellan Jersey och Nashville också. Erik Haula. Vi haulade dig.
Haula. Eller vad jag...
Haula.
Ja, just det. Det är sms jag tar ner efter den traden.
Ja.
Jag vet inte om det är någon trade som gör sådär jättestor skillnad för Nashville. Kanske öppna lite löneutrymme i New Jersey snarare.
Ja. Ja, exakt. Men det är ju en bra ljudspelare för alla.
Ja, man vet precis vad man får.
Ja. Ja. Har du något mer som har hänt senaste dagen som du tycker är värt?
Ja, kanske inget som måste obligatoriskt tas upp här. Det kommer bli ännu mer snack om rykten och trader och inför draften inte minst i nästa avsnitt då.
Ja.
För då ska jag...
Ja, då ska du göra din underbara draft... vad heter det?
Mock draft,
ja. Du har ju koll på ynglingarna.
Ja, jag ska gå igenom topp 10 där och vilka spelare de väljer.
Ja.
Men sen kommer vi ju previewa lite 1 juli och vi har säkert mycket... En del trader ändå som kommer hända fram till nästa vecka när vi spelar in igen, tror jag.
Men, det är väldigt många intressanta namn på free agent-listan om de nu kommer ut på öppna marknaden. Och det verkar ju... Många fall. Det är inte så många svenskar. Det är i princip bara Gustav Nyqvist och Viktor Olofsson.
Ja, precis.
Men vi har... Mitch Marner då är ju tungviktaren. Men även Sam Bennett och Marchand och Ekblad och Tavares.
Ehlers,
ja. Jonathan Toews.
Just det. Som ska
det senaste jag hörde, det står mellan två lag för honom. Det är antingen Colorado eller Winnipeg som han nu kommer ifrån.
Ja. Ja, spännande att se vilken nivå han håller, men det kan vara ett fynd, för han kommer säkert inte vara jättedyr.
Nej, men de har en lång, det är 50 namn på Daily Faceoffs lista här med pending free agents.
Ja.
Så vi kommer ha mycket att spekulera om och mycket att kommentera som sen har hänt då.
Exakt, verkligen. Men det är ju intressant att understryka det också, att det kommer väldigt mycket uppgifter de senaste dagarna om att Mitch Marner och Toronto, nej. Det är inte ens knappt att de pratar liksom. Alltså, Mitch Marner blir UFA. Han är inställd på det. Toronto, ja, de har gått vidare. De tänker fördela det där stora löneutrymmet de får på fler spelare och inte på en enda Mitch Marner liksom.
Och det går ju redan rykten om vilka som vill ha. Det är många som vill ha honom. Framförallt Vegas såklart, som vill ha sina shining toys.
Ja, precis. Och det verkar som Mitch Marner gärna vill dit också.
Ja.
Sen får vi se om de har löneutrymmet. De har ju inte löneutrymmet just nu för att få in dem. De måste ju...
de skickar väl osentimentalt iväg någon.
Ja. Ja.
Nej, men det är ju William Karlsson här precis, men det pratar med någon som aldrig var det någon som sa.
Nej, exakt. Det verkar ju... Jag förklarar ju lite hur det riktigt kom upp och det verkar ju inte... Något som Vegas precis har släppt. De vill inte bli av med honom. Ja, och sen samma sak kan vi säga med Nikola Ehlers, att det verkar som att... Nej, nu är han trött på Winnipeg. Han får ju alltid bara lira i andra kedjan där. Han vill ha lite större roll och kanske lite roligare klimat.
Ja.
Blir spännande att se vad han hamnar också, för det är ju en skicklig ytterforward sniper.
Ja. Ja. Ja, det blir spännande veckor nu, helt klart. Det dröjer innan vi avslutar säsongen här i bloggen. I podden. Ja, bloggen med. För...
Ja,
men i podden vi ska väl ha vårt långa klubb för klubb. Hej då.
Ja. Det är inget snack om det som brukar vara ungefär 3 timmar långt.
Ja, men det dröjer.
Ja, precis.
En sak som vi inte drog när vi gjorde körschemat, Jonte, vi glömde bort att vi måste kommentera OS-uttagningarna de första också.
Just det, just det.
Och i Tre Kronor var det lite intressant, därför att det var inte alls samma namn som till Four Nations. Några namn återkom ju, Victor Hedman och William Nylander. Men de övriga namnen var nya i form av Adrian Kempe, Lucas Raymond, Rasmus Dahlin och inte minst då Gabriel Landeskog.
Ja, det var oväntat att Landeskog redan nu får en plats i OS-truppen.
Men alltså de måste ju prata med honom och inse att han planerar en helt vanlig säsong nu, den som kommer. Och han kommer ju ligga i som fan. Och jag tycker att det är väldigt bra, därför att var det någon som saknades i Four Nations så var det ju han.
Ja, det nämnde vi till och med, det sa vi ju till och med flera gånger då, att en Landeskog-typ fattades.
En som kommer in med mer, som dels är väldigt skicklig, men också fysisk, sandpapper, attityd och ledarskapet som han kommer med, kommer de ju ha en jävla nytta.
Lite av en Florida-spelare.
Ja,
exakt. Sättet. Ja, precis. Och samtidigt ska man basera på hans 5-6 matcher som han spelade efter comebacken, så platsar han ju onekligen också rent sportsligt. För han var ju riktigt, han var ju väldigt oväntat bra, måste jag säga.
Ja. Och i övrigt får man väl säga att de som inte blev uttagna nu då, men som var uttagna i förtruppen, om man ska kalla det så, för Four Nations. Mm. Det är väl en liten signal till dem att hej, step it up. De kommer bli uttagna ändå såklart. Filip och vem var det mer som var? Gustav Forsling såklart.
Ja, Forsling, step it up alltså.
Han behöver väl ingen push. Men Erik då kanske var ju inte heller uttagna. Men och i övriga lag var det väl inga stora sensationer.
Nej, det var väl gjort en liten grej i USA om att Adam Fox petades till förmån av Brady Tkachuk.
Ja, men det förstår jag.
Men utifrån det såg ut i Four Nations och den här säsongen totalt sett med Rangers.
Där har du en som behöver steppa upp.
Ja, precis. Så var väl inte det helt kontroversiellt egentligen heller.
Nej, tycker jag inte.
Bra erkännande också återigen för Sam Reinhardt, liksom, att han är en av, alltså med tanke på konkurrensen i Kanadas trupp, att han är en av 6 som får plats redan nu. Och det ska han ju ha såklart.
Ja. Ja, du, Ekeliv, då tar vi och, det känns ju väldigt konstigt nu tycker jag, för att nu är det, jag har ingenting på schemat.
Nej, precis.
Närmaste dagarna, jag ska fira midsommar här i New York, kanske går jag ner på svenska firandet i Battery Park imorgon. Sen ska jag fira födelsedag på måndag och då ska jag se Paul Simon på Beacon Theater. Det blir något, det kan man kalla födelsedagspresent.
Oj, ja, det går ingen ner på bjudet här efter allt Stanley Cup flängande.
Ja, men framförallt har jag inga texter att skriva om Floridas forechecking och sånt. Lite skönt, det har varit långa intron minst sagt.
Verkligen, alltså. Ja, det får vi ge en liten applåd här till bjudet här för alla intron. Och, det är ju, skulle man sammanfatta allt ditt bloggande under Stanley Cup-slutspelet här, då får man ju fylla en bokhylla, tror jag.
Ja.
Så att det är så väldigt många tecken. Ja.
Ja. Men vi laddar om för nästa vecka då och ser framförallt fram emot Mr. Ekelivs trade-speciale.
Draft-speciale.
En Ekeliv monumentale kallar vi det.
Ja, precis. Ja, då får du kämpa med att hålla mig kort.
Nej.
Ja, det kanske är en gång om året jag verkligen får babbla på. Alltså.
Scenen är din och jag är bara så här sidekick. Du är Erik Niva och jag är Håkan Andreasson. Okay. Den.
Ja, nu, jag får känna mig som Erik Niva för en gångs skull. Ja, men det blir kul.
Ja.
Och vi får tacka alla som har följt och lyssnat på oss den här NHL-säsongen 24-25. För att det blir ju mer 25-26 snack här framöver.
Ja, när finalen är slut, det är ju grejen. Då glider det över i nästa säsong, i princip.
Ja. Ja. Nu är det trader som görs inför nästa säsong. Det är free agent signeringar inför nästa säsong. Och det är draft som är för framtiden också. Så nu blickar vi framåt. Nu är vi klara med 24-25. Ja.
Jag vill se spelskedet för nästa år redan. Ja. Jag är sugen på det.
Ja, det blir spännande. Får vi se om det blir den här efterlängtade roadtrippen till slut också.
Ja, just det.
Den baseras ju lite på hur spelschemat ser ut.
Jag är alltid öppen för det. Det är upp till dig.
Ja, precis. Men då brukar vi börja planera redan i juli, alltså när spelschemat kommer.
Vi ska åka bil mellan Winnipeg och Fort Lauderdale.
Oj. Ja. Ja, det blir en sträcka det.
Ja.
Ja. Nej, men... Vi säger så för denna vecka då, så är vi ju ganska snart tillbaks med lite draft och free agent och trade special.
Yes, Tack så mycket för alla som har varit med, måste jag få säga, i bloggen också under final, hela slutspelet och final. Det har varit ett underbart tryck i kommentatorspåret. Ja. Första rundan var det någon kväll vi hade över 500 kommentarer och sen har det varit på 2, 3, 400 varje kväll.
Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt vilket engagemang.
Ja. Oh, tack så mycket allihop. Vi hörs nästa vecka igen.
Jag säger hej hej.
Woof woof.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times,
speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.